Podplay.
Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Ja, det är lite av...
Det är ett kommersiell början på en podd ändå, talar vi på tyska.
Skrämmer bort de sista. Ja. Du avslöjade ju veckan. Hans Wiklund, välkommen till studion för Off Limits.
Tack Jonas Nilsson.
Vi lånar studion av liberala och ganska tråkiga DN som har bokat efter oss. I studion också, demonproducenten, ägaren och han som kör en rosa metallic Bentley. Lindskov!
Hej!
Hej, kul att jobba med dig. Ja. Jag heter Jonas Nilsson, normalt sett hör du oss på Rockklassikers morgonshow från 5.30 till 9.
Bla, 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 bla.
Hans, det är nu du ska härma min släkt med att ha någon slags fjantig röst.
Titta, nu sitter han där! Och han är så fin, hans kinder är så runda.
Ja, har du sett? Ska vi skrämma Jonas nu?
Ja, ja, vi ska överraska honom lite grann, han fyller år idag. Mm. Vi smyger oss fram till honom och sjunger
Jabba leva! Jabba!
Någon som fyller år den här veckan och som vi tillägnar det här avsnittet av Off Limits, det är faktiskt en stiligaste av stiliga karar. Nej, det handlar inte om Pontus Gårdinger, utan det handlar om kung Karl den 16 Gustav av Bernadotte.
Mm, denna sälkungen.
Ja, sälkungen, denna franska invandrare. Han har nämligen blivit misstagen för en säl. Han har berättat om det här och på fredag fyller han 75 år. Så att det här avsnittet går i monarkins tjänst, för att citera Stig-Helmer Bryd Svensson.
Just det, precis. Dessutom är det mycket krim idag. Vi ska ju komma till rätta med buset, Jonas. Vi har ju lösningen på den eskalerande brottsligheten i Sverige.
Just det. Och sen ska vi kolla det här med flockimmunitet.
Ja.
Var det någonsin taktiken i corona?
Aldrig sagt.
Och pestens tid. Vi ska nämligen besöka Stefan Löfven och gänget som satt inför konstitutionsutskottet och svarade på coronafrågor tidigare i veckan.
Corona-sabber.
Och så ska vi studera älgarna som vandrade vid Kullberg i Ångermanland, där älgar alltid vandrat, som Dan Andersson skallade. Ja. Dan Andersson, googla skiten där hemma. Dessutom lösryckta citat från Bosse Hansson, Eskil Erlandsson, Soran Ismail och den här killen, en hockeylegend som just nu går som dokumentär. Det handlar inte om hockey, det handlar om en odyssé längs med ett svikande folkhem. Sven Tumba Johansson, är han bekant för dig, Lindskov?
Nej.
Förbannad juniorspelare.
Ja.
Pissar du på svensk hockey?
Du får sitta på bänken, Lindskov.
Sven Johansson Tumba, han som gifte sig rikt, eller han hängde i alla fall med prinsessan Birgitta, som är kung Karl den 16 Gustavs dotter.
Nej. Syster.
Syster, ja. Det är en kungafamilj. Alla spelar band, jag har 11 tår. Vi ska in i kungafamiljen också. Och det här avsnittet tillägnar vi Sven Tumba Johansson och Jens Lind, som har gjort en fantastisk dokumentär om våran hockeykung i Sverige, Djurgården till trots. Sven Tumba! Off Limits.
När det spelas hockeymatch kan du se, det är tuffa grabbar, de som är med. Det är tackling hit och tackling dit tills någon åker dit.
Välkommen till Off Limits, och nu säger jag som Olle Söltoff. Nu går vi rakt till Västerbogadehens och tar den lille. Och sen kommer Panus och de andra på Västerbogade. Vi tar oss till Köpenhamn Hoopangård. Det här är podden Off Limits. Vad gör vi nu?
Fan, dräng.
Nu kör vi för helvete. Ja, Hans harklar sig här och tuggar ur en banan. Det är en slags hyllning till gorillan. Det har fötts en liten gorillunge på Kolmårdens zoo som vi ska namndöpa idag, va?
Ja, jag tänkte försöka göra det. Pappan heter ju Enzo. Det är väl hans fjärde lilla ap.
Nej,
gorillabebis.
Mm. Vad vi vet, han har ju slampat runt Enzo en hel del alltså.
Nej, egentligen inte. Han är ju själv född på Kolmården. Så man vet nog ganska väl dokumenterat hur hans sexliv ser ut. Och dessutom hans avkommor.
Hans sexliv är instängt i en bur. Men nu ska vi inte bara prata om mig, Hans.
Nej.
Utan om inte stora Enzo som är... Det är en börsraket, de där stora skogsföretagen, pappersbruken och skit. Och
i synnerhet som de nu avskedar 400 personer i Borlänge.
Det är då det går bra.
Ja.
Stora Enzo har alltså ingenting att göra med den här oskyldiga gorillahannen som har legat med Tabole, hette ju kvigan.
Ja,
heter det gorillakviga?
Nej, det gör det inte.
Lindskov, du som har umgåtts med apor i ledningsgruppen för Off Limits. Vad heter en gorillahona? Vad säger man? Gorillatik?
Gorilla...
Hona. Ja, hon då.
Här skrapar vi på hans kapitalistiska fasad. När det gäller pengar kan han allt, Lindskog. Men när det kommer till djungens djur, vårt upphov, våra förfäder, anfäder, kromanjongmänniskor, gorillor och ledningsgrupper, då står han sig ganska slätt, ja. Lindskog. Ja. Ska du gå till möte nu, Lindskog?
Yes.
Jag hoppades på det. Vad var det? PMO, personligt medarbetaråsikt, eller vad var det?
Personliga mål.
Vad skulle det vara för någonting? Vi bara går in och säger, jag sitter med de där gubbjävlarna inne på vår flimmet. Jag kan inte ha några mål i livet.
Jag säger som, jag har inte ens personliga hål, för att citera Eskil Erlandsson. Nej. Mannen som gav raklödder på chefer.
Tikar.
Tikar, ett nytt ansikte. Mm. Vi rullar vidare här, det här är Off Limits. Välkommen till oss. Aktualiteter, banaliteter och saker vi upplevt under veckan som flockimmunitet, Superligan. Och vi har ett kungligt avsnitt den här veckan, därför att kungen fyller år på fredag. Han fyller helrör, för att citera Christer Pettersson.
Ja, 75.
75 fyller han faktiskt. Ja. Och han är i ordinarie sortiment.
Vi säger grattis kungen, va, på en gång. För att podden ligger ute på hans bemärkelsedag. Och det här är ju en del i firandet, kan man säga. Firandet som inte blir traditionellt givetvis med tanke på de här tiderna. Utan det främsta firandet av kungen, det kommer att ske här i podden Off Limits.
Just det. Och vi ska också ta upp en gammal bekantning som har dykt upp i en prisbelönt dokumentär om folkhemmet på tv faktiskt. Är det för mossigt och gaggigt? Och är det för nära andra världskriget, som jag inte får ha referenser till enligt mig själv? Mm. Om jag tar upp dokumentären av Jens Lind på SVT om Tumba Johansson.
Sven Tumba Johansson.
Han satte ju på kungens syrra, vet du.
Ja, satte på. De hade väl en romans. Prinsessan Birgitta, hon som numera ser ut som en Louis Vuitton-väska över hela kroppen och bor nere på Mallorca. Eller Mallåkra, som man säger.
Exakt. Ta av dig krokodilskorna, prinsessa Birgitta. Va? Jag är ju barfota.
Just det.
Nej, men du... Ja, här ska vi då. Först är då gorilla hannen Enzo. Han kan vi kalla för vad som helst. Han har legat med Tabule, den här stora kraftiga tiken med sina...
Ja, jag vet att du är sugen.
Ja, jag är lite sugen på sånt faktiskt. Innan det blir olagligt. Men kungen, då får vi inte ens berätta. Då är det en romans, Tumba. Det var ju en... praktskandal och när vi bara pratar så här, då går Lindskov ut. Hälsa åsiktsmötet där, hör du, i ölhallen i Berlin 1923.
Säg att du inte har några mål. Självmål på sin höjd.
Längar vi på oss innan DN dyker upp här?
De står redan utanför.
Nej, det gör de. Förbannade manchesterkavajer på DN. Vi syns om en stund, Lindskov. Lås dörren, Wiklund. Nu kör vi här. Nej, men prinsessan Birgitta var en veritabel skandal i den här SVT-dokumentären. Sven Johansson, vanlig, ungefär som jag, en Aspergers ADHD-yngling. En man av folket som faktiskt blir betuttad i en kvinna av börd, för att citera Shakespeare. Mm. Han raggar ju upp prinsessan Birgitta, kungens syster, och de har inte bara en romans, de har en ganska stormig romans enligt den här nya dokumentären på SVT, som inte bara handlar om hockeytacklingar och högklubba i skrevet på gamla prinsessor. Det handlar ju faktiskt om folkhemmet från Nisse Nilsson, Naturiser, in till våra dagar, när Sven Tumba åker upp och är allmänt oförskämd när han ska inviga Ullna golfbana, som faktiskt Sven Tumba skapade. Tumba, en av de våra. Djurgårdsjävel, fine. Men ändå, en av oss. En av allmogen. Ja. En av de som får det här förbannade landet att snurra runt, Hans. Just.
Nej, men Sven Tumba, det är ju en... Det är ju en legend i dess rätta bemärkelse. Vann faktiskt SM-guld med Djurgården 1959 i fotboll också.
Va?
Ja, förutom att han då var med i det framgångsrika 60-talslaget i ishockey.
Googlar här där hemma. Därför jag tror att Djurgården var inte... Vann han? Just det, han spelade... Det är också unikt, det är så länge sedan. Vi måste bli mer aktuella.
Nu släpper vi Tumba. Jättefin dokumentär, bra Jens Lind. Vi hörs, du kommer bli som Tom Åland, hur mycket du än försöker.
Visst kommer han bli en ny Tom Åland, alltså. Han har samma suggestiva berättarröst. Det är fantastiskt när en dokumentärfilmare själv vill spika på sina egna produkter. Då har man det den här podden saknar fullständigt. Självförtroende.
Ja, och man är en auteur.
Ja.
Alltså i dess rätta bemärkelse. Det vill säga att man är med i alla led. Jag har ju faktiskt jobbat lite grann med Jens Lind. Han var ju med på dokumentären om Leif G.W. Persson också, som har ett liknande upplägg. Också speglar samtiden på något vis. Mm. Och det var ju Jens någon form av redaktör och även berättarröst och pratade med Leif.
Är inte Jens Lind från början någon slags dropout ifrån Sportspegeln? Han orkar liksom inte sitta och kröka med Bengt Grive, som redan då var nere i maskinrummet och peta på för fullt. Han var en av de unga oskolade. Kom i kortbyxor och Hitlerjugendfrisyr till SVT.
Det vet jag inte. Ja, nej, men han hade
han orkar ju inte med det här tråkiga. Nej. Björklöven HV 4-2. Vi kommer in i andra perioden. Alltså, Sportspegeln är unikt så tillvida att det har ju inte förändrats ett skit sen. Ja, men
det... Och det är ju bra, Jonas. Det ska inte det? Förändras. Ja, men Sportspegeln ska ju vara exakt precis som det har varit. Det skänker ju väldigt trygghet i det. Jag kommer ihåg nu när jag lyssnar på Sportradion, vilket händer när jag inte lyssnar på rockklassiker. Då, så
jag gillar
på...
Sportradion.
Jag älskar Sportradion. Ja. Och jag får såna här minnen, jag får flashbacks till min barndom när jag satt bredvid pappa i bilen och vi lyssnade på Sportradion. Och så hörde man en hockeyreferat och man kände så här... Så här tryggare än så här kan jag inte bli. Jag sitter här med min pappa i bilen. Inget ont kommer någonsin att hända mig i livet. Jag bara liksom översköljs av sportkommentatorns svada och flöde och sådär.
Trygghet i livet.
Klipp till sen dog han 5 år senare. Ja.
Får jag fråga dig, Hans? Jag heter Carl Ingmar Perstad, jobbar för Trafikmagasinet. Numera bor jag i USA och åkte dit för mutbrott i samband med en massa bilaffärer på det glada 80-talet. När du satt i din pappas bil, en Volvo 142 med kanske lite doftande fläckar i baksätet. Man vet hur det gick till på den glada tiden. Ja. Var du trygg då? Ja. Hade du bilbarnstol? Hade du barnbälte? Nej. Hade du krockkuddar?
Nej, inget sånt.
Nej, just det. Men man var trygg i alla fall.
Ja, visst. Man var ju så full också. Så man kunde...
Exakt. Se dokumentären om Sven Tumba Johansson. Jens Lind har gjort den helt fantastiskt om Tumba är efter Rottan Edberg och Bert-Olan Olander i AIK, om han är kungen av svensk hockey. Ja, jag vet att Lidas och Micke Renberg och
Börje Salming, jag trodde aldrig Jens Lind kunde göra sådana här dokumentärer. Rena rama tyngdtäcket i egen zon.
Om Tumba är ändå kungen av svensk hockey, så ska vi den här veckan i Off Limits rulla ut den röda mattan, därför att kungen,
den riktiga kungen,
ja. Nej, det är Elvis Presley, men vice kungen, Karl den 16 Gustaf af Bernadotte, fyller år och har flimmit firar med vajande fanor. Folkets jubel när han rider in på sin Eriksgata. Han fyller år på fredag och det har ju läckt ut en intervju med honom där han faktiskt kommer ut som en vanlig person. Han har fått väldigt personliga och annorlunda frågor. Mm. Och då pratar jag inte om Mille Markovic här när han anklagades för att ha suttit på en porrklubb utan att betala stripperna.
Det var inte ett ord om strippklubben i den här intervjun.
Jag tycker det är värdigt. Det är som off limits. Det finns en värdighet. Man behöver inte alltid gå ner och grisa i Marseilles handkvarter och möta massa obskytpark.
Snaskandet är ändå lite härligt, Jonas. Vi brinner ju båda för det. Vi försöker hålla igen så gott det går, men det är ju inte jättelätt alltid.
Men det här är ju som Svenska Akademien. Snasket är härligt, men utåt, fasaden utåt.
Ja, det är allt.
Vad är det romer säger? Lögn utåt, sanning inåt. Det finns ett romerskt uttryck för det där. För att gruppen ska kunna fortleva. Mm. Lögn utåt, sanning inåt. Mm. Används även av Apache-indianer i Nevadaöknen.
Jaha, ja, det är mer än vad jag känner till. Historisk jag är inte säker referens. På att det där stämmer med romerna heller. Men visst, det är en bra historia om det skulle vara så.
Hans, han fyller år och han har ju gått ut i intervjuer kungen och berättat att han ett tycker om tryffelchips när det gäller snacks, och dessutom han kände sig som en säl en gång när han låg någonstans vid kustbandet och hade fläkt ut sin monarkiska kropp på någon stenhäll. Då kommer nämligen en barnfamilj stövlande, sketna skattebetalare med platta arslen och arga
foppatofflor och kvartsbyxor och hela paketet.
Berätta, Hans, du är ju personlig vän med Victoria. Berätta, vad hände här?
Ja, men konungen ligger då utsträckt i sanden på Gotska Sandön faktiskt. Han ganska ligger... isolerat fågelparadis där inte många har tillträde förutom en del med trekvartsbyxor.
Och en kungsfågel. Ah!
Just det. Och så ligger han där lite i svallet. Ni kanske kommer ihåg som Burt Lancaster låg i härifrån till evigheten. Han låg där med sina tajta speedos och lät sig översköljas av vattnet och solen stekte hans canceranfrätta hud.
Vänta, du hade Burt Lancaster cancer? Inte i From Here to Eternity.
Nej, men han fick ju det. Han låg ju för länge på stranden där. Men
han jobbar ju som vaktmästare i Tjernobyl. Det var där han åkte på skit.
Kungen ligger där i högönsklig välmåga med sina byxor och den här familjen med foppatofflor till kvartsbyxor stövlar framåt.
Hej kungen, kan jag få ta kort här till familjen?
Och då sa ju kungen att nej tack,
nej.
Nej.
Nej, jag tror faktiskt inte. Nej, nej, nej,
sa han då. Och
vill ni ha bilder på mig får ni vända till Mille Markovic övervakningskamera från Atlanta. Där finns det bilder,
exakt,
på mig.
Kroppen passar inte 100 ihop med huvudet bara. Det
är sämsta Photoshop-jobbet i mannaminne.
Ja, vad dåligt. Och då sa kungen att nu vet jag hur sälar känner sig. Och då, mångas reflektion var ju så här, ja, det är klart man känner sig lite som en säl ibland när man ligger helt vit på stranden och lite blekfet och sådär. Men kungen tänkte inte på det sättet, tror jag, utan han tänkte mer som den här att det plötsligt ligger en stor säl på stranden och folk blir nyfikna och vill ta ett kort på den.
Exakt, och snart kommer fram någon norrman och ska klubba den här sälen.
Ja.
Du, på tal om Norge, fruktansvärt. 200 000 AstraZeneca-vaccin kunde man från Rikshospital i Oslo packa ner i lådor. Vad gör vi med detta, Ole? Skicka skiten till Sverige, för det är ännu icke förbjudet med AstraZeneca.
Nej.
Vi ska få 200 000 doser av AstraZeneca-vaccin. Kolla lite grann när ni öppnar de där lådorna på Karolinska eller på FOM eller vad det är. Kolla att det inte är norska skidsprutor, vet du. För att läppsalva och dopingsprutor, norrmännen är för jävla på sånt, Hans.
Ja, jo. Det är vad vi säger. Ja, alltså, ja, vi tycker att de fuskar eftersom de är så mycket bättre än oss. Men det är inte enbart fusk, utan det är
någonting annat. I vilket avseende är norrmän bättre än Sverige?
Känner du till sporten längdskidor och de 2000 olika grenarna som nu utspelar sig där?
Det
är Norge bäst på allting. Ja.
Den där sporten där alla skyller på vallafolket.
Ja, men även de har ju 400 meters löpare i världsklass och sånt som vi aldrig skulle kunna drömma om. Jag tänkte på det med vaccineringen. Okej, nu fick vi de här extra vaccindoserna och det har gått bra här med vaccineringen i Sverige. Så bra här bland äldre så att de nu i lugn och ro kan dö av andra orsaker inom ett par veckor istället för corona. Jo, så är det. Och nu har jag läst en studie från epidemiologi och samhällsmedicin som har gjort en studie på vilka som egentligen är riskgrupperna för en för tidig död. Och det visar sig att det är män i medelåldern, det vill säga du och jag, Jonas, och en del andra som vi känner.
Hör du, jag är över i medelåldern snart. Jag får ju tips om seniorboenden i brevlådan.
Ja, det var många år sedan jag fick. Eller två år sedan.
Okay, då. Mm.
Män i medelåldern löper 4 gånger så hög risk att dö i corona och ett ännu större intervall i att hamna i intensivvård och svår sjukdom. Det här är den gruppen som vi brukar kalla för patriarkatet ibland. De här lite slappt, säger vi det. För det är ju precis vilka vi är.
Nej, men det är manssamhällets frontsoldater. Ja. Vi ligger längst fram i skyttegraven och förtrycker etniska minoriteter, kvinnor, går illa, hannar i kolmården och
djur och natur.
Ja, barnfamiljer som bara vill ta ett enkelt fotografi tillsammans med kung Carl den 16 Gustav af Bernadotte, greven af Atlanta.
Nu undrar du säkert, vad är förklaringsmodellen till det? Varför är det så att män får sämre vård än kvinnor, som man brukar säga att kvinnor får sämre vård än män? Nej, det verkar inte vara så, utan det som förklarar det är att det finns genetiska skillnader då, hur immunförsvaret på män fungerar jämfört med kvinnor i samma ålder. Sen har vi då HBTQI plus personer och de som identifierar sig som kineser och så vidare. Men andra kommer från Kramfors.
Vart ska du räkna dem någonstans, HBTQI? Gå sakta fram nu, för att citera Alexander Solzhenitsyn. Han låg på en brits med vägglöss på i Gulagarkipelagen. För här är du ute på djupt vatten.
Ja, jag medger det. Jag vidgår det.
Att vi män dör beror inte det på våran livsstil. Vi räcker i oss skitmat. Vi ser sunkiga porrfilmer på tv och vi går och lägger oss alldeles för sent. Det är kryddat med lite för mycket alkohol. Den svenska mannen dricker mer alkohol än någonsin, räknat på en 20-årsbasis, alltså pandemin borträknat. Vi dricker mer och mer alkohol i det här landet. Ja. Varför gör vi det, Hans?
Det är för att vi är så nervösa för att drabbas av corona.
Olyckliga.
Ja, olyckliga givetvis också. För att vi då tillhör det här patriarkatet som är sån jävla styggelse för hela samhället, så alla hatar oss. Men nu tar coronan kål på oss en efter en här. Så det här är egentligen goda nyheter för det mångkulturella och jämlika samhället, inte sant? Nu får vi äntligen bukt med skiten.
Yasin Byn Sverige, som Sveriges Radio plägar uttryckare.
Ja, så att, ja, jag vet inte.
Men är det inte bra att patriarkatet dör undan? Då kan ju liksom Cissi Wallin och fackeleldarna från de kvinnor som rättmätigt faktiskt borde ha 50% av kakan.
Ja.
Nu kan ju de kliva fram och få faktiskt sin rättvisa andel. Ja. En rättvis andel är det enda vi begär, för att citera Kata Dahlström.
Ja, jag vet inte exakt om Kata Dahlström är, men jo, det spelar ingen... Nej, du behöver inte förklara för mig. Det kan man googla.
Nej, det kan man inte googla. För Kata Dahlström, det ska ingå i en slags svensk kanon över arbetarrörelsen. Hon stod på Seskarö i Haparanda skärgård och talade. En borgarkvinna som stod på de fattiga massornas sida. Och utan henne, Hans, hade du inte varit ett, fackligt aktiv, två, fått försörjningsbidrag. Hon skapade det moderna välfärdssverige. Hjalmar Branting, kyss med arslet. Ja. Det var Kata Dahlström som gick i bräschen. Ja. Men hon var kvinna, som skulle glömmas bort.
Ja, så här, jag tycker att det är helt okej att den här den makthierarkin med medelåldersmän att dör ut under coronaepidemin. Alltså jag är fine med det. Jag tycker att det är mer eller mindre rättvist. Om det inte vore för den lilla detaljen att jag själv tillhör den här gruppen. Det är ju inte så trevligt.
Det är då det blir jobbigt.
Ja, det är därför jag vänder mig mot det här. Tänk om Tegnell hade då, om han hade läst den här rapporten exempelvis, kanske han hade börjat att vaccinera män i medelåldern istället för att vaccinera folk som inte kan skilja på en vaccinspruta och en gräddtårta. Eller?
Ja, nu om du ska kissa på våra gamla, så äter de faktiskt inte gräddtårta, utan i de där breda lagren, där är det smörgåstårta som gäller. Och smörgåstårta med leverpastej och små halva vindruvor på toppen. Ja. Det är populärt bland äldre. Det är mer populärt än munskydd och handsprit i kaffet.
Min mamma brukar bjuda på rulltårta.
Ja, klassiker.
Alltså hennes rulltårta är så himla god faktiskt.
Ja, verkligen.
Ja, men, och hon är ju nu fullvaccinerad, så nu kan jag gå dit och äta den när jag vill.
Men varför sitter du och lovebombar Folkhälsomyndigheten och det här med att vi ska få sprutor? Du sa ju i senaste avsnittet av Off Limits, den här podden som allt fler och fler lyssnar på.
Tror jag lyssnar på den? Nej, jag tror inte det.
Jag jobbar när den sänds.
Ja, jag annat gör.
Nej, men du sa ju att vi kan glömma att få vaccin. Alltså, ta någon gång september 2026, satt du här och luktade alkohol och raljerade om förra veckan. Nu säger du att det kommer ju bli, därför att fas 4 har ju börjat vaccineras nu.
Nej.
Är det nedlagt som Superligan i fotboll?
Ja. Det är lika stor myt som det här med att Sverige syftade till att nå flockimmunitet i maj förra året.
Den där orkar inte jag med. Alltså, jag slår på tvn hemma och tänker, jaha, är det här förbannade älgvandringarnas tid på tv, det här slow tv? Nej, det var ju ett konstitutionsutskottsförhör med svetsminister Stefan Löfven. Ja. Där säger han på en direkt fråga, nej, vi har aldrig använt flockimmunitet som en taktik.
Han ljuger så näsan växer rakt genom tv-rutan.
Nej, vet du vad? Om man, det här är klassiskt, det här är Clark Olofsson. Ja. Jag har aldrig ljugit, jag har bara haft en annan uppfattning om vad sanningen är.
Just
det. För att citera Samuel Beckett, det finns ingen verklighet, det finns bara olika versioner av verklighet.
Det är sant.
Statsminister Stefan Löfvens verklighet var att det var ingen taktik, som han sa i KU. Mm. Det var ingen taktik att vi skulle uppnå flockimmunitet.
Nej.
Det var däremot där vi skulle hamna ut om vi inte gjorde någonting. WHO sa åt alla länder, ni behöver inte stänga skolor. Sverige var det enda land som inte tog politiska beslut inom EU och stängde skolor. Tillsammans med något skit, vad heter det? Albanien.
Ja,
och
Albanien brukar göra ungefär som vi. Eller om det är vi som gör som Albanien, det där får jag aldrig riktigt rättsida på.
Statliga tvn.
Inget fel på albaner, jag vet att de kan vara irriterade på det här programmet.
Nej, men alltså, jag har skojat om kineser, ryssar, gorillor. Det är absolut inget fel på någon, men det är ju ledningen för de här grupperingarna som han går på. Absolut. Nej, men han sa ju att flockimmunitet har vi bara hamnat i. Alltså det är, han får inte en enda motfråga. Ja. Kolla tidningar från i våras när han lämnar över beskeden, allting, till överstepräst Tegnell. Han pratar bara flockimmunitet, vi kommer nå det i april månad. Mm. Sen bytte han Aftonbladet 16 april, säger han, i maj kommer vi uppnå flockimmunitet. Alltså, vi ska lösa problemet med kinespesten med flockimmunitet. Är inte det en strategi?
Ja, det är det ju.
Och den lydde ju, han lämnar ju över manteln till, ja, det, till Tengil.
Det betyder
själv
inte att han tappar bort ansvaret, utan det är ju fortfarande hans, även så om han lastar över det där på en tjänsteman på en myndighet.
Lindskov är ansvarig utgivare för den här Tjosan-Tjosan-podden. Ja. Det är inte Börje Salming eller någon gorilla Tebola i Kolmården.
Nej.
Men det vi säger, det är ju han ansvarig för, trots att det är vi som säger.
Va? Jag det är inte undra på att han gick ut.
Jag hoppas det. Ja. Hur kan han säga att flockimmunitet inte har varit någonting som vi ville uppnå? Mm. Det är ju snurrigare och mera hejkon bacon än Agnes Wold när hon sitter i Ring P1 i Sveriges Radio och lugna gamla som ligger på Lideparad.
Ja, precis.
Ja, men som sagt, jag fattar det. Och att han inte får en enda motfråga.
Nej.
Det står bara som...
Kan jag få en motfråga?
Tack. Ja. Motjuck kan du få.
Du... Mm. Ah, hörru du!
Känner mig som kungen, som en säl.
Du
är Den, gå härifrån, vi har studiotid här.
Ja, precis. Stick och jobba. Vad de nu gör för någonting.
Lyft pressstöd igen. Alltså, ni har inget pressstöd. Hälsa Svenska Dagbladet. De har 65 miljoner.
Du snackar om den stora älgvandringen som går på TV. Har du sett det med de här älgarna som ska gå över ån efter vatten?
Där har du älgar i en flock utan flockimmunitet. Alltså, det är det mäktiga. Jag stod och jag raljerade tidigare. Ja. För jag ville få in Stefan Löfven på något hörn här.
Ja,
faktiskt,
Löfven.
Som ansvarig högste politiker i det här gamla landet. Det här gamla folkhemmet, för att citera Gunilla Persson i Hollywood. Ja.
Men han är också högst ansvarig för Sveriges Television.
Nej, det är han inte.
Nej, det är han inte.
Nej, Sveriges Television är ett statligt...
Varför heter det då statsmedia?
Ja, det heter
det. Heter ju inte, det är det vi som säger.
I dina förbannade högertrådar du sitter och fyller upp.
Alltså, jag skiter i det, men hur var det med älgvandringen? Vad hände med älgarna?
Sveriges Television är ett statligt företag som har ett avtal med svenska staten om vad de ska sända. Ja. Att det ska vara oberoende och alltid från vänster.
Just det.
Det därför de lägger, och att det ska vara genuscertifierat. Därför lägger de ner Skavlan, som är en avgjort bättre talkshow än nya med Carina Bergfeldt. Men ska inte bästa, hur avgör man vad som är bra med en talkshow? Antal tittare.
Nej.
Ändå.
Ja. Men Moderaterna säger att bara svenska medborgare ska få rösta. Ska han norrmannen komma hit och leda ett tv-program inför hela Sverige? Det är helt orimligt. Jag skulle vilja gå så långt att jag säger att det är oacceptabelt. Nej, det är helt oacceptabelt.
Ja, det är lika oacceptabelt som att vi skulle ha en engelsk domare i svenska braksuccén Let's Dance. Tony Irving, va? Ja. Killen som var en vanlig slyngel från Blackburn i norra England i Lancashires värsta gruvdistrikt.
Va? Va? Hittar du på det här?
Nej, han är från Blackburn. Ja. Mobbat barn i Blackburn. Ja, det fanns ju inte.
Så han kom hit och blev mobbad istället.
Han är ju något sånt unikt. Så han har ju fyllt 40 år, Tony Irving, och är den enda från Blackburn som har sina egna tänder kvar i munhålan.
Men är det hans verkligen?
Det
är lite småfuskigt både med hårfästet och tänderna. Men skitsamma, det spelar ingen roll. Han ser bra ut. Det är stilig. Han är jäkligt bra kid. Trevlig.
Tony Irving är trevlig. Han har någonting som både du och jag har han har en grandios självbild. Ja. Två, han har förmågan till självdistans. Mm. Du kan skoja med Tony Irving.
Ja.
Va? Du kan lägga fram högerbenet före vänsterbenet i en pas de doble. Ja. Han bryr sig inte. Nej. Han har humor.
Ja. Du, jag tänkte på det här med älgvandringen då. Det är ju jätteointressant egentligen med älgar som går ut i skogen. Det här filmas då för våra licenspengar. Nej, vi har ingen licens. Våra skattepengar menar. Jag har en alternativ idé.
Slow TV alltså. Älgvandringarnas tid på SVT Play. Ja. Sänds dygnet runt. Ja. I veckan var det stor dramatik. Därför då dök det upp en älg igen av kamerorna.
Det var den första älgen som går. Och så var det han som brakade genom isen och höll på att drunkna. Och så var det ett jävla ståhej. Det var ju djurrättsaktivister hade ju satt sig i lastbilar och var på väg upp mot Ångermanland för att rädda den där älgen.
Vi ska också veta att de här älgvandringens tid, Hans. Mm. Nu ska jag sätta mig vid kolmilan med Dan Andersson, röka på en riktig feting, så ska jag berätta att den där stigen de har hittat vid Kullberg vid Ångermanälven, den lär vara 10 000-årig. Man har hittat fyndplatser från stenåldersmänniskor, alltså människor i ungefär...
Samer?
Ja, jag vet inte om det var... Man pratade inte etnicitet på den tiden, det var inte så...
Nej, men jag tänker på ursprungsbefolkning.
Ja, men visserligen så hade man under 1800-talet så bodde det ju samer i hela Sverige. Ja. Nu bor de mest i Skärholmen och Bredäng. Nu hamnar jag på pottkanten.
Man
har hittat boplatser längs den här vandringsleden i Kullberg. Alltså för 10 000 år sedan så jagade man älg här. Och de har gått den samma stig i 10 000-tals år. Och nu har de råkat ut för SVTs mobila kameror som sitter och övervakar dem. Snacka om integritetskränkande. När älgarna går mot bergen för att söka sin flockimmunitet.
Ja, precis. Men samtidigt så, jag menar, det där med personlig integritet eller djurens integritet, det har vi ju som sagt spolat ner i toaletten för länge sedan. Jag tänker att nästa steg kunde vara att man spänner upp några sådana här mobila kameror i till exempel Vårby gård eller liknande. Och så står de bara och filmar. De har redan kameror där, så att materialet finns ju redan. Mm. Och sen så sitter man och tittar och ser om någon blir skjuten eller någonting, någon säljer knark och så vidare. Sen kan man klippa ihop på fredagen en liten trailer, godbitar från Vårby gård eller Vårberg eller Skärholmen, och sen så torgför man det på samma sätt.
Helgvandringens tid inför helgen.
Titta, nu ringer
du
till
någon. Vad
fan är det nu?
Peter Wolodarski svarar aldrig någon gång, vet du.
Nej, bara klicka bort den. Klicka bort den bara.
Inte ett ögonblick. Yes. Oh, shut up. Det är han, Millwall-killen. Jag skyller han pengar. Skit i honom. älgvandringarnas tid. Vi ska föra över det till den så kallade orten.
Mm, precis, till de utsatta områdena. Så, jag vet inte om det är helt moraliskt förresten.
Fast de utsatta områdena har ju förvandlats till Stockholms innerstad. Du berättade att den stora narkotikatrafiken för gammal och för ung. Ta det som ett tips du som ska hemästra i Stockholms innerstad. Ja. Odenplan är det stora knarkträsket sedan något halvår tillbaka. Ja. Här har vi ingen nollvision.
Nej. Det är...
Och där förekommer även prostitution, så kallad flickimmunitet.
Ja, jag sitter ju på...
Arslet.
Nej, det gör jag inte. Jag sitter ju på gala på parkett. Som du vet, de som har bra lägenheter mot Monza-banan i Monaco. Jag har ju exakt samma, jag har balkong rakt mot Odenplan, så att jag kan se, så fort jag hör höjda röster så kikar jag givetvis ut genom, drar isär persiennerna på mitt lite näsliga vis.
Klassisk skvallerkärring.
Ja, exakt. Och så kollar jag vad det är som försiggår. Ofta är Pidde och Pelle och de här från de här duktiga killarna från ordningsvakterna. Eller vad heter de? Ja, det är ordningsvakter som jobbar i tunnelbanan.
Yttre befäl.
Nej, inte polis.
Assistain befäl!
För att citera Heinrich Himmler.
Assistain befäl!
Filaist Jonas, men det här är vanliga tunnelbanevakter som då jagar ut några ungdomsgäng som har stört i tunnelbanan alternativt inte betalat.
De är oftast mer liksom skickade att ta hand om buset. De är liksom nere på en gräsrotsnivå. Ja. Polisen tar ju inte tag i en fyrskall. Jag får ju sitta i fred på parkbänken.
Ja, men grejen var så att det stod ju en piketbuss parkerad med polisen, men de hade inte med det där att göra. Så att de här två vakterna, de skulle avhysa ett antal pojkar då i, ja, de var kanske 5-6 stycken. Samtidigt som de gör det, med lite höjda röster och så vidare, så har vi några aktivistetanter som dyker upp från ingenstans med sina mobiltelefoner. Och jag tänkte så här, är det inspelning av tv-programmet Tunnelbanan eller är det här bara tanter som hoppas att de här ska göra ett klavertramp och klappa till de här ungdomarna och så får de det på film så att säga. Sen kan de skrika om
övervåld
och det repressiva samhället och
det är inget fel med
kapitalisterna.
Lite, min farsa sa alltid, det är inte fel med lite övervåld, Jonas. Käkben i din ålder läker så snabbt.
Ja,
gör
det.
Jag fick mycket stryk som barn.
Ja, det hjälpte.
Men vadå, de filmar alltså de här när de försöker rensa upp Odenplan som har faktiskt blivit en knarkcentral.
Ja, och då filmas det här av välmenande medelålders kvinnor. Så att, och det var en jäkla cirkus, men det var roligt. Jag tänkte nästan springa ner och lägga mig i, men min son höll tillbaka mig. Precis, han spärrade dörren så jag kom inte ut.
Men varför får de inte filma enligt då riksåklagare Hans Wiklund?
De får filma. Det är fritt och frankt för dem att filma, men jag förstår inte riktigt poängen. När det är så tydligt att de här ungdomarna har gjort fel och vakterna gör sitt jobb, varför ska detta då filmas?
Ja,
Det är som de kom in och filmade oss här, Jonas.
Ja, det är som
hur skulle det se ut? Va? Skulle sluta med katastrof.
Det är som att någon skulle ge sig upp till Ångermanland och filma inte ett ont anande älgar och dessutom fästa GPS-er i öronen på dem så att de vet exakt var de tar vägen någonstans.
Jag har en teori. Tror du inte att de hade sågat sönder isen där den här älgen gick över så att den skulle ramla i så att man skulle få content till ett program egentligen helt utan innehåll?
Ja.
Det är min gissning. Och som sagt, jag brukar ha rätt i sådana här sammanhang.
På samma sätt som att man har inte älgvandringarnas tid men sexmissbruk älgvandringarnas tid. Vad heter programmet?
Jag vet inte. Älgvandringen. Den stora älgvandringen.
Ja, den stora älgvandringen. Du har ju den stora älgvandringen även inne i Big Brother-huset och Paradise Hotel. Det är samma sak. Man sätter upp en kamera sen hoppas man på att hannar och honor gör det som hannar och honor gör för då blir det bra tv och så kan man tjäna annonspengar ungefär som Off Limits tjänar annonspengar på oss, det vill säga Lindskott.
Ja, fast det här är ju lurigare med de här, ska vi säga, reality-serien att man klär av de kläderna, utrustar med tatueringar, häller i dem vodka. Ja, det kan ju bara gå på ett sätt på något sätt. Och när den här killen som trodde och var helt säker på att han hjälpte teamet att göra bra tv som en del idioter svänger sig med som inte kan någonting om tv så begick han istället sexuella övergrepp. Misstänkt för i alla fall. Men så det var ju en missräkning.
Där ska ju bajsklumpen i strumpbyxan tillfalla tv-bolaget som satt på de här uppgifterna och de här filmerna i 6 månaders tid som nu frankt och vilt, för att citera Robespierre, nu sparkar de ifrån sig sin egen skuld, Robespierre, alltså bölden från franska revolutionen. Det är ju tv-bolaget som har gjort det allvarliga här. Killen som har begått brottet är väl förmodligen så korkad och IQ-befriad. Ja, eller som...
Ja, nu är du väldigt... talar du lite nedsättande om...
Nej, men
Paradise Hotel-deltagare.
Ja.
Nej, det gör
inte.
Förlåt.
Nej,
du...
Nej, jag har mer respekt, ursäkta mig, för gorillahannar som betäcker Tabule på Kolmårdens bergsluttningar än vad jag har för folk som är med i Paradise Hotel. Men det kanske bara är jag!
Men det finns väl inga bergsluttningar på Kolmården?
Är det fake också?
Ja.
Är det gorillor verkligen?
Det är någon
vuxna människor som ger sig in i tv och sen sitter de och bölar ut sen i något hos Malou Mökar eller någonting på TV4s dag-tv och säger: åh, de klippte om mig lite grann, jag visste inte exakt var jag skulle hamna. Nej, är det sant? Klipper de om för att göra bra tv? Jag vidhåller att den här killen
nu
som...
Nu sa du bra tv, Jonas.
Gotcha!
Nej.
Full träff midskepps, för att citera kungen som stod och bevittnade när regalskeppet Vasa sjönk. Han trodde ju faktiskt, Gustav II Adolf, att Vasa hade träffats av kanoneld. Har väl kanske lite att göra med att det är en historisk referens att Gustav II Adolf led av hallucinationer. Men det tystas ju ner när Herman Lindqvist gör kungaporträtt.
Ja. Du, jag tänkte på det apropå svenska soldater. Det var ju 3 svenska soldater som blev skadade vid en, när man körde på en landmina i östra Mali.
Ja, var det inte någon som bröt en nagel också som satt i ett tält och var genuscertifierad? Det är kul när försvarsminister Peter Hultqvist...
Det är oacceptabelt!
Nej, vi har 3 skadade soldater. En har stukat foten, en har armen i band och den tredje har skadat ögat. Men det här kommer inte göra att vår operation avbryts. Hallå? Soldater marscherar, soldater går ut i krig, ja. Soldater dör. Det är vad soldater gör, ja. För att citera Lord Byron.
Ja, precis.
Märkligt!
Ja, men det är ju så med de här, det är 150 svenskar som deltar i det här fredsbevarande arbetet nere i östra Mali. Samtidigt så, jag vet inte om du minns det, men något halvår sedan vi pratade om det i podden också, då var det ju några värnpliktiga på Karlsborg som går jägarutbildningen där, som började gnälla om genuscertifieringen och att de hade blivit, det var för hård träning. Och det var någon som hade sagt ett nedsättande ord om HBTQI-plus-personer, och det var liksom det ena och det andra som inte var, och maten var inte god. Och...
De hade duschat för länge. Något befäl hade kommit in och kallat dem för någon typ av invektiv, ja. Från ur den gamla Svenska Akademins ordlista. Ja. Och då anmälde de vederbörande befäl till ledningen för... Vad var det? Kränkande behandling?
Kränkning, ja.
Ja, men,
hets mot folkgrupp.
Ja, men det var så... Vill de bli kränkta? Gå älgvandringarnas tid.
Ja, eller åk till Mali där ni faktiskt ska arbeta sen. Då kommer det inte att duga att sitta och gnälla om såna här detaljer. Det kan jag försäkra när ni kör på en landmina.
Det pinsamma är att han syren överbefälhavaren. Han vågar liksom inte ens säga att hallå.
Nej, för Hultqvist hade ju, alltså försvarsministern hade ju redan gått ut och ställt skåpet, eller
ja,
hur?
Men det... Ja, exakt. Ja. Det är ju som Mikael Syrén, Sveriges överbefälhavare. Han är mer intresserad och mer noggrann med att det ska vara rätt och rättvist och representation och att han gör minst lika mycket där hemma, de har ingen husa, bla bla bla, än vad det handlar om hans huvuduppgift, hans core-uppgift, försvara landets gränser mot corona och skit.
Corona?
Ja, eller vad som helst. Ja, Syrén. Alltså bara i Sverige kan den...
Hur kan man heta Syrén? vad är det för namn?
Jag har ingenting emot personen Syrén. Han får, för mig får han gärna delta i Paradise Hotel eller vad som helst. Ja. Men när man har inget annat land skulle det duga med den typen av inställning för att vara högsta ansvarig för det militära försvaret. På samma sätt som i inget annat land skulle det duga med att ha Antje Jackelén som högsta ansvarig för Svenska kyrkan på något sätt. Nej. Ursäkta mig.
Ja, jag ursäktar dig.
Jag går igång. Jag var i min atarax.
Så skölj ner dem med kaffe nu så tar och lugnar ner lite grann.
Det var ju gorilla piss. Ett tabuli här med urprovet.
Jag tänkte på det här förskräckliga.
Men får jag säga en sak, du pratar om Mali, ja. Och den svenska FN-insatsen där nere. Jag välkomnar det, därför att de flesta i Mali är vanliga, hyggliga medborgare som vill se sina barn, sina ättelägg växa upp i lugn och ro, kanske någonstans få tillgång till
rent vatten och vaccin.
Rent vatten, medicin, Sida-pengar och vaccin mot svåra ögonsjukdomar som härjar i Mali. Det var ju en annan svennebanan som hade den goda smaken att passera förbi som motorcykelturist.
Ja, just det. Han som konverterade till islam.
Ja, exakt. Gustafsson. Nu har han skrivit en bok självklart.
Oh.
Han satt 6 år där nere, kommer hem och får 1,1 miljoner kronor i skadestånd av brottsofferfonden.
Va?
Brottsoffer. WHO hade ju, precis som de gjorde när Johan och Martin gick vilse i öknen ner i Etiopien. Ni ska inte vara där.
Nej, ni ska inte stå med Kalashnikov och vifta på och filma det.
Exakt. Bara för att ni är aktivister betyder inte att ni kan bryta mot respektive landslag. För att aktivism är inte alltid något gott. Aktivism kan ändras från tid till tid. Mm. Det kan vara högerextremister i Leipzig och annat pack som kallar sig aktivister. Ja. Men när det är aktivister av Johan och Martins sort som skulle avslöja Carl Bildt och hans korkade morfarbror han Lundin Oil, där faktiskt Carl Bildt hade en aktieminoritet när de var i Ogaden. De bröt mot det landets lagar, landets inre angelägenhet. Sen kan vi sitta i Stockholm, vi kan sitta i SVT, vi kan sitta i hos Carina Bergfeldt i en talkshow och tycka vad vi vill om det, men det är det landets lagar. Det måste du ju fatta, att om du åker dit och bryter mot de lagarna så åker du dit.
Ja. Så enkelt var det med det.
Story, morning glory, för att citera Måns.
Ja, men klipp till bok, popularitet och Johan så vidare. Det var ju film också.
Johan Gustafsson blev uppmanad att inte åka in i det där området. Då åker han glatt, lika glad som en älg på vandring ut i Kullberg i Ångermanland. Han åker rätt in, fångas in av islamistisk milis, får sitta 6 år i en hydda och konvertera på låtsas. Jag tror inte ens vakterna gick på att han
var... Nej, de var inte särskilt muslimska själva. Nej, vakterna, exakt. Så att det var nog ingen som
Johan Gustafsson, du får åka motorcykel var du vill, men tänkte du inte en sekund på din flickvän, din mamma och pappa, dina anhöriga, mängder av människor som du försätter i, alltså sån oro så att det är ungefär som jag, det kommer diarré i blöjan. Förstår du deras upplevelse under 6 år?
Och Jonas, vi skattebetalar. Ja, som pyntade för den där motorcykelresan.
Nu pratar han om Moderaterna. Han pratar om Moderaternas återförening.
Har du tänkt på det här? Förresten? Det här är ju väldigt hemskt. Det här. De här 5 kvinnomorden. Som numera, enligt jag läste en debattör i Aftonbladet som sa att det borde heta kvinnomord istället. För att det är kvinnorna som blir, eller om det var tvärtom, nu kommer jag inte ihåg. För det var någonting med terminologin där som inte var korrekt, tyckte hon, när man säger män som begår, som mördar kvinnor.
Exakt.
Det ska förkortat kvinnomord, men det är inte kvinnorna som, ja, förstår du? Det här var ju känsligt då enligt hennes utsago.
Det var ju hon, Miljöpartiets nya språkrör, åkrör, helrör, Skedvis som sa, det ska inte heta kvinnovåld, det ska heta mäns våld mot kvinnor.
Ja, men som är alldeles för långt.
Okay.
Till att börja med. Hur som helst, de här 5 förskräckliga morden då som skedde inom loppet av 3 veckor.
Heter det inte polisvåld? Polisers våld mot enskilda medborgare. Ja. Eller i det här fallet Tito Beltran.
Ja,
uppslängd på motorhuv, skrek på morsan, sen flydde han till Chile och låtsades vara artist.
Och resten är?
Resten är chilensk historia.
Ja, det är.
För att citera Salvador Allende. Ja. Vad sa du om kvinnovåldet?
Nej, men då det var typ, politikerna var ju på tå där, du vet. Ja. När det där exploderade i media. Vi har ju som sagt ungefär runt 20 mord på kvinnor i nära relation årligen. Det är exakt samma varje år. Det går varken upp eller ner, så att säga.
Men, där har vi ingen flockimmunitet.
Nej, det har vi verkligen inte. Nej. Och ingen nollvision heller. Det har vi inte vad gäller mord överhuvudtaget. Det är ju trafiken som har sysslat med det. Det går inte så bra det heller. Men icke desto mindre, det är en fin vision om man kunde ha en nollvision.
Ja, men det är ett mål att sträva efter, för att citera Sigrid Combüchen.
Precis, och då säger då Thornberg, rikspolischefen, han säger att det är helt oacceptabelt att det har skett 5 mord på 3 veckor. Det är helt oacceptabelt. Man hör också med Morgan Johansson, justitieministern, så här, är det här acceptabelt? Nej, det är helt oacceptabelt. Nu måste vi ta tag i det här problemet. Vi har tillsatt en utredning, vi ska sitta och prata om det här både länge och väl. Även fast vi har pratat ganska länge så har det kanske inte hänt så där jättemycket. Och så hade man olika kreativa förslag. Man skulle börja med fotboja, var lite mer följsam med den biten. Man skulle öka påföljden och på så vis få bättre verktyg för häktning, vilket inte riktigt stämmer eftersom vi fortfarande kan häkta personer som begår kvinnofridsbrott eller kvinnofridskränkningar och sådär. Så att det var ju ingenting nytt kom förutom att det var helt oacceptabelt. Och Morgans medicin på det här, det var ju att vi ska börja på dagis, skola, fritids och ta bort den här machoidealen, utbilda våra pojkar att inte sen växa upp och skjuta ihjäl eller mörda sina fruar eller flickvänner. Vilket är ganska bra, men det har inte så stor bäring just nu. Om du tittar på till exempel de här 5 morden som har skett. En person är tydligen utvecklingsstörd, en gärningsman. Han har kanske inte varit så mycket i skolan överhuvudtaget. De 4 andra har inte gått i skolan heller, eller gått på dagis, åtminstone inte i Sverige.
Nej.
Så att, då blir ju det lite grann ett slag i luften, så att säga.
Men alltså någonstans, om ett hus brinner, så kan man inte komma fram. Alltså, om ett hus brinner, säg att kvinnomord är ett brinnande hus, då kan vi inte gå fram till det brinnande huset och säga, oj, här brinner ett hus, 15 mördade kvinnor per år.
Vi 20 måste, kanske till och med.
Ja, eller exakt. vi måste kanske börja tänka på brandsäkerhet och utbildning för de som bor här. Nej, det går inte, för just nu brinner huset.
Precis.
Nu gäller det att ta de som har satt eld på huset, stoppa dem, plocka in dem så att han inte tänder eld på flera hus / kvinnomord. Ja. Är du med i min liknelse? Jag blir lite grann som Jesus här.
Ja,
det är bröd och fiskar, det är liknelser här. Jag går undan, Hans.
Ja. Nej, men,
och jag är uppväxt i Sverige på 1970-talet. Det enda jag fick lära mig i plugget, det var 1. Kom i tid, det klarar jag inte av.
Nej.
2. Kast med liten boll var världens mest märkliga sport. Körde vi alltid när man friluftsdag för att banna tråkigt.
Ja.
3. Titta inte in på damtoaletterna, din gamla fröken.
Nej, men det gjorde du ju när ni var på Skansen.
Ja, jag säger inte att jag har lyckats med någonting.
Nej,
det
har du faktiskt inte.
Återigen ett misslyckande. Och sen fick jag lära mig punkt nummer 4. Man slår inte tjejer.
Nej.
Den som slog tjejer, eller överhuvudtaget var dum mot tjejer, var en fegis och fick stryk av övriga grabbgruppen.
Mm.
Det var en slags gorillakollektiv som skötte ordningen. En social kontroll på lågstadienivå när jag växte upp.
Ja,
men det kanske bara är jag.
Nej, det är inte bara du. Men det finns också en romantisering och en idealisering kring den typen utav... Det är faktiskt också ett machotänk att vi grabbar ska gå ihop och hjälpa tjejerna och skydda tjejerna undan de elaka grabbarna. För just i kretsar där de här tankarna frodas som mest, det är där det begås mest kränkningar och hot och våld mot kvinnor. Så att, det vill säga de som har en aggressivitet och kan dela ut den på män kan också göra det på kvinnor, så att säga. Så just den tankegången, jag förstår hur du tänker, och det var, man kan säga så, det var så förr, men det var inte så förr. Det var lika många kvinnomord när vi var små som det är nu.
Okej. Okay. Men jag växte åtminstone inte upp i ett samhälle där man sa att det var okej att ge sig på tjejer.
Nej, men det säger man väl inte nu heller. Ja, kanske.
Nej, men i vissa kretsar, herregud.
Mm,
va?
Ja.
Ingen nämnde, ingen glömde. Men gå längs med älgvandringarnas tid där uppe i Kullberg.
Ja, så får ni se.
Ja, du lockar in min återvändsgränsen. Klipper du skallen av med, Hans?
Ja, nej, det var taskigt då.
Det var inte bättre förr, men ju förr desto bättre, ska man säga.
Där tyckte jag du hade en riktigt bra poäng, Jonas.
Har kvinnovåldet varit konstant, men det är bara nu som det ska belysas och släpas ut i ljuset som ungefär en seriemördare i Whitechapel, mera känd för världen som kanske Jack the Ripper?
Ja, alltså, så här, det är väl kvinnomorden har ju ofta är ju länkade till olika former av missbruk, det vill säga att gärningspersonerna är oftast missbrukare alternativt eller och har psykiska problem eller är socialt utsatta, sociopolitiskt utsatta. Så att alltså, all den här brottsligheten hänger ju egentligen ihop. Kvinnovåld är ju ingenting som ligger precis för sig som en helt egen brottskategori, även om det kan verka så. Utan de som begår de här grova brotten, de begår även andra brott.
Ja, okej. Okay. Då vill jag citera faktiskt, om det var... Är det Hjalmar Gullberg? Bär du hand på en kvinna har du burit hand på livet. Och det är inget gammalt macho-ideal. Hjalmar Gullberg var ju fjolla, det vet ju alla så här som har studerat litteraturhistoria. Hjalmar Gullberg var fjolla, ja visst.
Det är Silvia från Tyskland.
Ja, exakt. Ett tabooli sexy med den här sex gorilla. Vad heter det, heter det tutta på gorillor?
Ja, men du ska inte hålla på och snacka om det. Det är ju skitäckligt.
Så fort jag blundar så ser jag den här gorilla kvinnan.
Ja, men det är ju inte normalt.
Nej, men vem har sagt att...
Du är ju sofil, Jonas.
Ska bara stå fil.
Nej, sofil, och det är inget brott i sig. Nej. Däremot, om du...
Jag tycker djur är vackra, Hans.
Ja, men grejen är så här.
Jag tycker älgar är vackra. Jag tycker att en nyvaken Morgan Johansson som går och betar i någon ängshag i populismen känns. Jag tycker det är vackert också.
Ja, det kan jag väl hålla med om förvisso. Men samtidigt det där med djur, man ska vara lite försiktig med det där. Nu har man ju tagit bort det tidelag, så att säga. Det är ju inte olagligt i sig, utan det handlar ju om djurplågeri då, av olika grad beroende på vad man gör för sexuell aktivitet med sin, kanske om man har en gorilla hemma eller liknande.
Ja, det är sant. Nej, men jag vill bara säga att har vi män ett kollektivt ansvar för våldet mot kvinnor?
Ja
men vadå? Har då muslimer ett kollektivt ansvar för vad snurrpella gör i islamismens namn? Är du med?
Ja.
Ska vi ha ett kollektivt ansvar? Jag har lärt mig en gång i skolan, innan jag blev hemskickad efter att ha misslyckats fullständigt med kast med liten boll, att om alla är ansvariga så är ingen ansvarig.
Exakt så.
Är jag ansvarig för kulturen som har växt fram i det här landet?
Ja.
Ja,
no.
Okay.
Men vi kommer ju råda bot på det. Jag har ju berättat. Nej, men grejen är så, Jonas, jag berättade ju tidigare om den här undersökningen som visar att män i medelåldern, det vill säga vi, patriarkatet som är skulden till allt ont i samhället, att vi är på väg att dö bort nu i coronaepidemin. Alltså vi har ju då 4 gånger så hög dödlighet och 10-20 gånger så stor risk att hamna i intensivvård eller svår sjukdom just vad gäller corona. Så att det är ju ett självsanerande system på något sätt. Snart är vi av med oss.
Ja, men med statistik kan man säga att män löper högre risk att dö i krigssituationer. Ja, men därför att män dyker upp i krigssituationer. Krigssituationer i livet. Vi äter ju dålig mat. Vi klättrar i berg, vi cyklar utan sadel, vi ger oss ut på äventyr och skit.
Åker motorcykel i Afrika helt utan tanke på konsekvenserna.
Åker motorcykel i Mali fast FN och WHO tror jag har sagt att det var ju ett område non grata.
Ja,
där han färdades runt liksom. Ja. Kommer hem ungefär som Annika Östberg, gråter ut och får, vänta nu, 1,1 miljoner i skadestånd från Brottsofferfonden. Ge de pengarna till landets duktiga kvinnojourer, Alla kvinnors hus, för där drar man ner på resurserna och de statliga bidragen. Tvärt emot när Forsell, Moderaternas talesman i såna här frågor, och vad heter han, Karlsson på taket fast han har propellen Morgan in i huvudet, Morgan Johansson, va? Fast de säger vi ska satsa på det här nu. Stöd alla kvinnors hus. Det är de skyddade boendena. Ja. Elektronisk fotboll, Hans. Med all respekt. Det kommer ju aldrig hindra en galning som är sinnessjuk och har aggressionsproblem att ge sig på någon. Polisen kommer dit 2 veckor efteråt och så slutar allting med att Göran Lambert har någon förbannad presskonferens i trädgården. Där han, vad heter det? Han äskar 1 miljon i skadestånd för att nöja sig med 18 000. Det första han säger i tidningen är ganska nöjd med 18 000. Är du finansminister i Grekland, Anders, eller? Han gick för 1 miljon och fick 18 000.
Visst.
Det är ju inte ens vem vill bli miljonärnivå på den.
Sikta på stjärnorna, nå trädtopparna, Göran Lambert. Men du, det här med fotboll, jag håller med dig där. Det är ju verkligen, det låter ju förträffligt, men det finns ingen garanti. I synnerhet som många av de här kvinnomorden, eller heter det mansmord, nu kommer jag aldrig ihåg, män som mördar kvinnomorden, att de kan ju också företas som att kvinnan då söker upp mannen med fotboja för att försonas till exempel, och då blir mördad, och då är ju fotbojan helt verkningslös.
Ja.
Och det har man kanske inte riktigt tagit med i ekvationen på något sätt. Man tänker väldigt enkelt när man tror att det här skulle vara åtgärder som hjälper.
Sitter jag halvbakis en morgon i Fillingarna och bläddrar en gammal printupplaga av Lena Melins Aftonbladet. Jag är en av dem som läser printtidningar fortfarande, tycker det är charmigt. Framförallt så kan jag läsa.
Så prasslar är så kul.
Ja, framförallt så kan jag prasslar som papperslakarna på repebanan. Nej, men det är så kul att kunna läsa dödsannonser, tycker jag. För att då kan man ju uppdatera sin telefonbok, precis. Nej, men jag sitter och läser den till som, nu sätter politikerna in kraftåtgärder här. Det blir besöksförbud och elektronisk fotboja. Betyder ju inte ett smack. Ingenting. Om jag är en stackars utsatt kvinna.
Nej.
Besöksförbud, det skiter väl Tore Batong om han går till anfall med. Men det låter så bra utåt. Det är inget verkningsfullt.
Nej.
Satsa på kvinnohus. Satsa på dig själv.
Satsa på fängelse, tycker jag.
Det hjälpte ju inte, sa du för en vecka sedan.
Jo, men nej, det hjälper inte. För att man ökar ju ganska marginellt på straffen. Och det bryr de sig givetvis inte om.
Men
se att man låser in dem på livstid så fort de begår en kvinnofridskränkning. Då kommer det fan ta mig hjälpa, för då sitter de internerade.
Så nu blev tydligen hårdare straff avskräckande.
Nej, det är inte avskräckande. Man bara blir av. Nej, de skiter ju om de åker in på livstid. Så det är ju mycket bättre. Istället för att behöva sitta och vänta på att de ska mörda sin fru eller för detta fru eller flickvän eller kompis eller vad det är för någonting. För det är ju vad man gör nu. De begår kvinnofridskränkningar. De beter sig på ett otillständigt sätt på olika ställen. Och så småningom så kan det kulminera med att de mördar den här kvinnan i sin närhet. Då är det bättre att inkapacitera de här jävla lössen på en gång.
Okej, när de har gjort det första gången.
Ja.
Gäller samma sak i djurvärlden, Hans. Jag tänker inte prata om älgvandringarnas tid här.
Men du kommer prata om Gordelon Enso, hans avkomma.
Nej,
med Tabule.
Det är slut med Milo Tabule. Jag har lämnat tillbaka förlovningsringen.
Men det var ju en banan bara. Det var ju ingen förlovningsring,
jag kan
Jonas.
Jag tillsammans med någon som luktar ännu mer illa i truten än vad jag gör. Då gjorde Tabule faktiskt. Går inte att tungkyssa den här gorillan. Kommer ju en massa vakter och skit. Jag sa så här: är det Kolmården? Kan jag få sitta i varghängnet? Där verkar det vara så lugnt och tryggt för personalen.
Ja, ingen fara.
Nej, men hon säger, jämför det här då med, du ska alltså inkapacitera folk som har begått svåra brott. Fine.
Ja.
Men du ska göra det när de har begått ett brott. För du kan väl inte låsa in folk som inte har begått något brott. Du kan väl inte låsa in folk för att citera Lutz Heck. Googla Lotshäck, folk. L-U-T-Z, mellanslag H-E-C-K. Du kan inte låsa in folk för att de ämnar begå ett brott, för då är rättsstaten i en tvärgungning.
Nej, Jonas, det är den inte, utan det är faktiskt en ganska bra taktik, och den använder man i många länder. Det vill säga, om man har en person som sitter internerad, sitter på ett långt straff, den personen ska komma ut men visar inga som helst tecken på ånger, till exempel den här så kallade Hassan. Han heter egentligen inte Hassan, han skulle lika bra kunna heta Lasse eller Jonas. Nej, det skulle han inte, men han skulle kunna, han heter någonting annat.
Han
heter någonting annat, och han åkte ju dit för att ha kört ihjäl en familjefar på Örbyleden söder om Stockholm. Han körde i en Audi RS, körde rakt in i sidan och mannen dog.
Det här var Uppdrag granskning för en vecka sedan.
Precis, precis.
Oerhört uppmärksammat fall.
Mm, mm. Och så åker han in igen. Han visar fortfarande inga tecken på ånger. Vad som kommer att hända? Han säger själv, mitt liv står på paus. Jag vill trycka på play igen. Så fort jag kommer ut så kommer jag fortsätta ungefär samma anda. Han har blivit lite smartare under den här fängelsevistelsen, så han säger inte rakt ut. Men det är inget tutal om vad han kommer att göra när han kommer ut. Då tänker jag så här, lås in han. Låt han sitta tills han ruttnar bort där inne. Det tycker jag vore det bästa för Sverige. Sen så är det liksom, han berättade också om sin, när han hade fått frigång första gången, då har man ju då en övervakare som man ska kontakta med regelbundenhet, man ska göra narkotikatest och så vidare.
Man har en Lindskov, en övervakare.
Precis, och hade det varit en Lindskov hade det inte varit något problem. Lindskov är ju liksom en tuff jävel. Var de här, de får så kallade, vad kan det heta? Det heter inte amatörövervakare, men någon vanlig person. Oftast en kompis som man kan sitta brormannen med och liksom och skoja bort hela den här övervakningen. Och det är ju helt orimligt att man har en övervakare som är en av grabbarna från torget.
Ja, det kan jag tycka i vissa...
Nej, i alla fall.
Nej, men... Alltså ibland är du dömd till bedrägerier, ekonomisk brottslighet, och får du också inom frivården en personlig bekant som ska kolla att du kommer tillbaka till samhället. Mm. En viktig sak är rättsstat också, Hans. Nu sitter jag, nu tuffar
jag. Ja, du har ju blivit mig nu.
Nej, ja, nej!
Åh, jäklar!
Jag blev Hans Wiklund! Vilken jävla mardröm!
Lindskov! Vi har bytt karaktär.
Tabole, får jag en kram här?
Det är slut med Tabole. Gå in av Tabole och dig, det är över. Nej, och du ger inte på henne nu, för då åker du fan dit så du smäller om det.
Nej, jag har Eskil Erland. Lex Eskil Erlandsson. De vill låsa in. Vi måste ha en tanke ändå att någon gång måste de här människorna, de här offren för patriarkatets symbios, de måste släppas ut en gång i tiden. Vi kan inte låsa in folk på tid och evigt. Då har vi ju Fidel Castros Kuba, då har vi ju Maduros Venezuela. Det har blivit märkligt tyst om Venezuela i svensk media. Det var ju så förbannat gulligt när Maduro hade massa reformer. Ja. Sen sålde han av hela skiten, sköt studenter, dödstyst i Sveriges Television.
Just det.
Nej, men vi kan inte ha ett sånt.
Ja, men nu gjorde man ju, jag tittade på Uppdrag granskning här om veckan, det var ju väldigt väl informerat, och då kunde man ju, hade man ju kollat på 48 killar som hade suttit på Kumla, varav 40 åkte in igen, och de andra kan man väl tänka sig att de möjligtvis begick andra brott men inte åkte in. Så att jag tycker ju liksom, det finns ett effektivt sätt att få bort brottsligheten ur en person. De kommer inte rehabiliteras inne på kåken, snarare knyta nya kontakter. De kommer inte bli skötsamma och gå och jobba på McDonald's när de kommer ut, när de har haft ett liv med Gucci, Gucci-sjalar och Rolex-klockor liksom och så vidare.
Det
finns ingen uppsida för dem överhuvudtaget, förutom att begå brott, vilket jag kan respektera. Men vi kan inte tolerera det. Därför måste de sitta på kåket tills de blir gamla nog att sluta begå brott. För det är någonting som är väldigt effektivt. Det är ålder. Ju äldre en man blir, desto mindre brottsbenägen blir han. Det finns ju lysande undantag givetvis. Mm. Som Clark Olofsson eller de här jökarna som är 80-90 år och begår brott.
Leif Axmyr som var den allra äldsta. Han är avliden idag. Jag säger inte frid över hans minne, men jag kan tycka synd om familj och anhöriga. Leif Axmyr, dubbelmördare, som bara, han kunde inte sluta begå brott under de fåtaliga permissioner han fick. Nej. Han grät ju också ut i något Kalla fakta.
Det var jag som intervjuade honom i i Veckans brott. Var nere på Katrineholm när han satt där. Där satt han i sista tiden, sen så vart han ju utsläppt på grund av humanitära skäl. Han var ju döende, så han levde ju bara något år och åkte för övrigt till Gotland på den här mysiga politikerfestivalen och deltog i den.
Han var med i Almedalen och jag tänkte, nej men herregud, nu är Leif Axmyr med i Almedalen. Då var det sådär så att nej, det blir inget mer Gotland för oss.
Nej.
Förra året var Corazza Bildt där och låg med Carl Bildt inne på Hotell Snäck. Och nu är Leif Axmyr. Är det bara?
Ja.
Är det bara den typen av
Nej. Du ska hålla det därifrån. Och det är ju... Alltså, man ska säga att pandemin har haft många goda konsekvenser också. Inte sant?
Ja,
att de ställde in Almedalen. Det var det bästa som kunde hända.
Exakt. Hörru du, nej men Leif Axmyr. Mm. En sån person då... Om man misstänker att han ska begå brott så ska vi ett kunna bevisa det i domstolen. Åklagare ska börja ta i bajsklumpen vederbörandes kriminalitet och sen ska vi då inkapacitera dem på väldigt lång tid. Ja, gäller det här även i djurvärlden? För jag vet inte om du hörde det. I veckan i Orsa så är det en björn som har synts i något skogsbryn. Och folk i utkanten av Orsa blir oroliga. Björnen kan gå till attack. Och vad gör svenska staten då?
Skjuter den rackan.
De skjuter den rackan. Han har väl lika stor rätt som radhusborna i Orsa att gå runt i en skog utan att göra ett smack.
Ja,
han är som Max Cody i den här Cape Fear. Han har inte gjort ett piss, men ändå så jagar Nick Nolte efter honom.
Ja, det är sant.
Det är ju Robert De Niros paradroll alltså. Max Cody gör ingenting i filmen Cape Fear, men det är Nick Nolte som tror han ska göra någonting, så han jagar skiten i den här gamla straffången Max Cody. Ja, Max Cody är faktiskt oskyldig när han lämnar fängelset. Lika oskyldig som den här förbannade brunbjörnen upp i Orsa. Men han sköt dem för att han skulle kunna ha gjort någonting.
Just,
då är ju rättssamhället i gungning. Ja, stackars björnjävel.
Jo, men nu ingår ju inte djuren på det sättet i rättsapparaten. Alltså, det här, ja.
Men här är det ju älgvandringarnas tid. I 10 000...
Björnskjutningarnas tid, betydligt mer rafflande.
I tiotusentals år har björnar strävat fritt i Orsaskogarna. Är det den björnen och hans ättlingars och hans anhöriggruppers fel att det har bosatt sig en massa svennebanan som står och grillar i foppatofflor i trädgårdar i utkanten av Orsa?
Nej,
vill man inte ha vilda djur i närheten? Bo där jag bor, där har man vilda narkomaner i närheten. Jag bor i ett så kallat utanförskapsområde.
Ja.
Ja, men jag tycker att man skulle ha skjutit den björnen överhuvudtaget, Hans.
Vad skulle de ha gjort då? Kan vi inte släppa det? Det finns ju någon risk för barn och husdjur att de kan bli attackerade av en björn. Och det blir inte särskilt trevligt. Och
ja,
är den så pass tam så att den går in på knuten för att leta i sopsäckar och sånt, så då är det blir ju ett problem. Det tror jag.
Nu har vi ändrat förundersökningsprotokollen på den här stackars björnjäveln. Han var inte inne och letade i några sopsäckar. Däremot hade han sopsäckar på sig på en klänning. Det var ju fest på kvällen. Nej, men alltså, jag bor ju i ett område där mina barn kan råka ut för förnedringsrånare.
Jaha.
Det är 3 stycken rån mot folk under 18 år begås dygnet runt. Mm. Mm. 3 stycken
av andra ungdomar
per dygn i Stockholms län. Var det nollvisionen på det? De här ungarna växer ju inte. De växer ju upp och tror inte en sekund på rättsstaten.
Nej.
De kommer bli mer depraverade än vad jag är och sitta och gnälla ut innan Rigor Mortis infall i någon tjosan på typ off limits.
Alltså det är ju en jättestor risk, Jonas. Och jag tror att hur mycket sån här jämställdhetsarbete och genuscertifiering och miljötänk vi än har, så kommer det nog ändå att få konsekvensen att de här barnen kommer att bli ungefär som vi.
Alltså, sluta tro på det gamla, fina, präktiga folkhemmet.
Ja.
Där man på 1970-talet fick lära sig man ska inte slå tjejer.
Nej.
Fast det pågick ändå i hyreskasernerna runt Vällingbyskolan där
såklart,
jag gick.
Såklart.
Sen fick jag en riktig utbildning. Jag satt på restaurang Baronen och lärde mig vad starköl var.
Ja.
Och här sitter jag.
Ja, livet öppnar sig. goda tider.
Jag säger som Federleys lantarbetare. Finns inget som är så härligt som en riktig öppning här på lantgården.
Nej.
Ja.
Och så, ja just det. Hur gick det? Ja, okej.
Men då har vi fått in lite krim idag,
ja,
Hans.
Ja, du hade lite frågor till mig också. Hade du inte det? Jag kommer ibland med så kallade neologismer. Alltså nya uttryck och det som du blir lite undrande inför. Men
ja,
du har ju lite, om du jämför med mig så är du, din bildning är ju lite påvrare än min så att säga. Du är ju inte akademiker på det sättet. Du är ju en autodidakt. Du har ju liksom tilltvingat kunskap kunskaper under bordet på något sätt. Jag vet inte exakt hur det går till, men i skolan har du ju inte varit.
Får jag? Nej, det har jag inte. Och det är skolan glad för. Ja. Framförallt mina kamrater i jobbsklassen.
Ja.
Jag kan väl säga så här. En person med riktig bildning, för att citera... Nej, det är inget citat. Men prinsessan Birgitta hävdar ju det att jag sökte mig till miljöer där bildning inte var det allra viktigaste. Slutar med att prinsessan Birgitta, alltså kungen, som fyller 75 år på fredag, att hon raggade upp en riktig man av folket, den gamla hockeyklubban Tumba Johansson. Och här börjar vi dra ihop den här gamla säcken med likdelar.
Det är sant.
Ja. Men samtidigt... En person med riktig bildning, Hans, hade inte poängterat för en person utan bildning, det vill säga jag, att den personen inte har bildning.
Det är helt sant. Dessutom kunde prinsessan Birgitta fortsatt att umgås med sin kungafamilj, så hade hon träffat folk utan bildning också.
Ja, absolut. Nu för tiden gifter sig ju kungligheter med folk helt utan bildning.
Ja, vem som helst.
Åtminstone i Storbritannien.
Mm.
Hörru, nej, jag hade lite frågor runt just våra nya ord här. Du hade någonting du sa förra veckan, brother rabbit humor. Eller om det var förra veckan. Jag är som en senil dement, veckorna går i varandra. Vad är det bästa med Alzheimers, Hans?
Jag minns inte.
Man möter så mycket nya intressanta människor precis hela tiden. Du sa brother rabbit, vad är det för ett uttryck, Hans?
Ja, men det är ett amerikanskt uttryck, kan man väl säga. Det är en humor eller en fiktionstradition. Bror kanin skulle han fritt översatt kunna heta. Och brother rabbit, det är alltså ett muntligt traderade berättelse som egentligen härstammar från slavarna som kom från Afrika till USA.
Afroamerikansk humor, den här bröderna Wayans och sånt, kallas ju ibland för brother rabbit humor.
Precis, och som även Eddie Murphy eller Will Smith, alla har ju det arvet, och det faller tillbaka på bomullsfälten på något sätt. Det handlar ofta om en person, en lurefax, en trickster, en smart som är snabb i truten och bra att lura till sig grejer. Och det har varit en väldigt liksom stabil tradition. Och,
skulle man kunna översätta det här till ett begrepp som faktiskt salig Julia Caesar en gång införde när man spelade buskteater, och en form av humor som skojar mycket med genitalier, alkoholens inverkan på människor, förhållandet mellan män och kvinnor. Och nu pratar jag inte om Leif Axmys förhållande till kvinnor.
Lilla Fridolf och Selma.
Ja, den typen, när kvinnan har makt och kan skoja och förtrycka en man, för då uppstår någon slags klassisk komedi. Ja. Kan man kalla sån humor, buskishumor, för en svensk version av den afroamerikanska humorn, brother rabbit humor, som är faktiskt sedd med lite föraktfulla ögon ibland?
Ja, alltså det skulle man kunna göra. Det är någon form av, egentligen skulle man kunna kalla den här traditionen för, alltså det är amerikansk folklore, men egentligen är det ju liksom, det är lantlig, enklare humor där man har liksom basala humorgrejer, som till exempel att en tjock person trillar och får en gräddtårta i ansiktet. Det är ju det mest klassiska och lättast, det kan alla förstå.
Om Edvard Persson skiter på sig i värdshuset Kalle på Spången, springer ut och sjunger något sentimentalt om Skånes sädesfält, då är det en svensk brother rabbit humor.
Ja, det skulle man kunna säga.
Då är vi i buskis.
Ja,
då är det Stefan och Christer.
Ja, det kanske
är. Då är det Morgan och Ola Conny.
Ja, då så. Okay. Ja, men då har vi knyttit ihop det paketet också.
Ja, men ändå inte. Jag vill gå till pudelns kärna, eller till Tabules kärna.
Ja.
Vem var bror kanin? Vad är då brother? Vad kommer etymologiskt?
Bror kanin, han är alltså en återkommande karaktär i amerikansk folklore då, som kommer från den här afroamerikanska muntliga traditionen.
Ungefär som Kolla Ada, eller?
Ja, till exempel. Eller jag vet inte, Åsa Nisse. Eller, alltså en återkommande figur.
Janne Wengman, den här glada tjuvskytten som alltid opponera sig mot auktoriteter. Janne Wengman är ju norrlänningarnas svar på Åsa Nisse. Vi hade Kolingen i Stockholm. Kolingen var ju en dego som vägrade anpassa sig efter det hierarkiska samhällssystemet. Han var så
Clark Olofsson ungefär.
Yasin Byn.
Ja, där har honom.
Yasin Byn, vår tids Clark Olofsson, dock utan hjältegloria, om du inte jobbar på Sveriges Radio och sköter rotationslistan på musiken där. Du, förresten, vilken grej. What? På tal om Sveriges Radio. Vi på Saltkråkan ska göras igen.
Ja.
Det är fantastiskt. På presskonferensen så säger någon projektledare för Saltkråkan. Vad var det hen sa? Det var ju ett märkligt uttalande innan en enda skådis är uppraggad.
Man ska alltså bygga en klassiker redan nu, innan man har manus, idé, regissör, skådespelare, ingenting, utan man ska ta en gammal klassiker och sen ska man göra en nytappning. Jag tänker osökt på Barnen från Frostmofjället. Kommer du ihåg det, med de här barnen uppe på fjället som hade den där geten Guldspira, och det var såna oerhörda umbäran, det var ett jävla skitväder och det snöade och hagla och regna och det höll på att gå på tok för allihopa. Så gjorde man ju om den där, och då hette den Barnen från Blåsjöfjället, och gjordes på 80-talet då, som var kanske det sämsta decenniet i svensk film någonsin. Men herregud, alltså det blev en klassiker i precis motsatt bemärkelse. Och det kommer att hända den här gången också, när till och med Sveriges Televisions vd går ut och blabbar om det här jävla skitprojektet som ju, alltså det här kommer ju bli så utskällt och utskrattat innan de ens har filmat den enda ruta. Och det är bara att stänga ner.
Jag har ju varit sån där meme-himmel. Det finns så många memes om att det ska inte vara, numera ska det inte vara vi på saltkråkan, det ska vara vi på salafistkråkan, och Melker heter Mehmet. Och det ska vara Teddy och Freddy ska vara lesbiska och genuscertifierade, och Westerman nere på bryggan som visar snasen för sommargästen, han ska ju vara äldre och få Sputnik-vaccin till sommaren. Mm. Alltså någonstans kan inte, som Tumba Johansson och som älgvandringarna som har varit i tiotusentals år, kan ingenting få vila i frid i det här landet?
Jo, vi som tillhör den så kallade vita medelålders gubbeklassen, vi kommer ju vila i frid i och med att vi nu kommer att liksom, vi kommer inte få någon coronavaccin och vi kommer att dö av då i stadig takt.
Jag tänker gå ut som en barbecue, jag har ju begärt kremering redan nu. Mikaela cyklar ju runt på sin trehjuling hem, hon är ju 20 år yngre än mig. Hon vet ju om att jag ska ju en gång dö, och då ärver hon mina gamla skuldsedlar. Har du med en hund idag, Hans?
Ja, jag brukar låna hundar.
Jag är allergisk också. Jag provar lite olika hundar, så jag lånar från vänner och bekanta, så lånar jag gulliga hundar, så har jag dem någon dag eller två.
Det där gjorde Eskil Erlandsson på den tiden också. Han gick runt och lånade hundar i grannskapet. Och sen, ja, resten är ju faktiskt Svenska Kennelklubben-historien. Mm. Hans, vi börjar runda av lite grann. Lite personliga hälsningar här bara. Du sa att jag var en one-trick pony också, ett uttryck som jag undrar över. Jag sluggar ju vilt mot dig på vägen ut, men jag antar att...
Att du inte träffar mig.
Hör du, nej, mina egna pattar var i vägen.
Ja, och mina huvudrörelser är för snabba.
Follow the blow. Nej, men one trick pony kallar du mig för. Jag visste inte om det var ett invektiv eller om det var någon slags beröm. En one trick pony, det måste ju vara något bra. Därför att titta på en kille som Zlatan Ibrahimovic. Urusel i affärer. Nu ska ju EFA stänga av honom för att han är spelbolagsaktieägare och annat. Han kan eventuellt missa då EM dit partyan och grabbarna ska ta oss. Men att vara en one trick pony, du kallar mig det för några avsnitt sen. Jag har gått och tänkt på det här faktiskt. Jag har pratat med Tabuli om det också.
Ja, exakt. Och vad sa hon då?
Hon tog en banan faktiskt.
Ja. Dessutom, det är över mellan dig och Tabuli. Det kunde inte hålla. Hon är ju en gorilla och du är ju en apa.
Hon är som du och hon är på en högre bildningsnivå.
Hon har ju större akademiska meriter. Men jag skojar lite grann. Men det där one trick pony, det är ju liksom ett cirkusuttryck egentligen. Och det här rör ju från att man har en häst som hoppar på ett visst roligt sätt. Och så kan den bara göra det. Och sen sitter den där, står den och äter hö och är allmänt tråkig vid sidan om det där hoppet som den kan göra.
Men när blev det fel att vara specialist?
Det är inte sagt.
Jag tänker på Anders Tegnell, jag tänker på Antje Jackelén, jag tänker på en massa folk, jag tänker på...
Vänta nu, du rabblar upp landsförrädare här.
Jag har inte nämnt Reinfeldt vid namn ens.
Nej,
faktiskt.
Och sen så har du ju parhästen då, som är en släkting till One Trick Pony.
Ja.
Och det är ju vi är parhästar. Vi är en som, vi klär ut oss till en häst, en i huvudet, en i ärslet, och så byter vi roller och ibland är vi nakna under den här hästkostymen också, Jonas. Det vet ju både du och jag, även om det inte syns.
Exakt, så är det faktiskt. Hans, vi börjar runda av. Vi har fått mera namnförslag. Det här är ju fantastiskt. Johan Markusson, namnförslag. Sug på de här. Bottenskrapets bönerop. Ramadanpodden. Yttrandefrihetens baksida. Oroliga timmen. Mycket bra. Trög och trångsynta. Ökänd över okänd. Det är bra. Snillen onanerar. Fantastiskt. Tack för en utsökt podd. Kärt barn har många namn. Allt väl. Gå i frid, Johan. Och sen kommer det här ifrån, just det, Truck Urban, som har gått in på Flashback.
Låter som en riktig core-lyssnare.
Ja, verkligen. Truck Urban, podden non grata. Framfall.
Ja.
Slaget om Bauer Media.
Ja, framfall vet jag inte.
Lindskovs lakej, den har ju kommit upp.
Ja, den har vi haft
ja,
förut.
Den ja, den tycker inte jag är helt okej alltså. Och sen har vi också en hälsning från Carolas manager. Hans Wiklund är en tvättäkta rödvinskommunist. Hur länge ska han få hålla på? Det finns ingen som har avskytt den här podden så mycket som signaturen.
Men ändå lyssnar, tror jag.
Carolas manager!
Ja. Nej, men det tar vi inget extra för.
Nej, absolut inte. Nej. Podden of Limits är slut. Tyck till, tyck om oss, eller gör som Tabuli. Vänd dig bort när vi kommer gående. Vi har... avsnittet är slut. Vi tillägnar det här avsnittet till...
Konungen?
Ja, kung Karl den 16 Gustav.
Ska vi sjunga kungssången som är slut?
Absolut.
Ja. Ur svenska
hjärtans...
Jag missar texten.
På tal om bildning, kan man inte kungssången? Nej, ska man för fan lämna och söka asyl i Mali utan motorcykel?
Men det har jag gjort.
Ur svenska hjärtans djup en gång. Ja. En enkel och en samfälld sång.
Oh, gud, jag kommer bli utesluten. Vad finns det ett monarkistiskt förbund?
Ja, i den
också?
Här flocken kan du inte vara med, Hans. Här söker vi flockimmunitet.
Ja.
Podden of Limits, tack för att du står ut med oss. Vi har överlevt ännu ett avsnitt. Och fortsätt skicka in namnförslag. Maila mig, jonas@rockklassiker.se. De som vi har nämnt här, maila era korrekta snigeladresser så att vi kan söka upp er med träbatonger och ge och, nej, men mejla mig era korrekta. Vi har ju fått merch, Hans.
Har vi?
That Merch Guy heter en fantastisk merchfirma. Ja. De hjälper oss med lite merch och grejer.
Vadå merch? Alltså vadå t-shirt?
Men alltså allvarligt, Hans. Ja. Du kan uttryck som One Trick Pony, ja. Brother Rabbit, ja. Merch. Merchandise. När produkten är så dålig så man måste kränga t-shirts och ballonger runt omkring.
Just det, så vi får ballonger alltså.
Exakt.
Fan vad kul.
Superligan är nedlagd, Off Limits rullar vidare. Vi vandrar som älgarna i Kullberg vid Ångermanälven. Följ oss gärna på iTunes och missa inte våran morgonshow också. I morgonrock i rockklassiker från 5.30 till 9 varje morgon. I studion Jonas Nilsson, Hans Wiklund och... Lägg dig på marken, Hans, så att Dagens Nyheter kan tåga in mjukt här i sina Manchester-kostymer.
De har med sig Tabuli, gorillan.
Nej, det är Volodarski i ny kostym.
Tack.